Från Romarbrevets 14:e kapitel. Jag läser först den 13:e versen. Låt oss därför inte mer döma varandra. Döm hellre så att ingen för sin broder lägger en stötesten eller något som blir honom till fall. Och så kan vi läsa tillsammans i den 15:e versen och framåt. Om nu genom din mat bekymmer vållas din broder, så vandrar du icke mer i kärleken. Bliv icke genom din mat till fördärv för den som Kristus har lidit döden för. Låten alltså icke det goda som ni har undfått bliva utsatt för smädelse. Ty Guds rike består icke i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Den som här i tjänar Kristus, han är välbehaglig för Gud och håller provet inför människor. Vi vilja alltså fara efter det som länder till frid och till inbördes uppbyggelse. Och så står det i 15:e kapitlets inledning: vi som är starka är pliktiga att bära de svagas skröpligheter och att icke leva oss själva till behag. Var och en av oss må leva sin nästa till behag, honom till fromma och honom till uppbyggelse. Kristus levde ju icke sig själv till behag. När friheten håller kärleken i hand, har jag kallat det här avsnittet. Som du kanske vet har jag 3 barn. Jag och min fru har 3 barn. 4, 6 och 8 år gamla. När vi ute och går ibland så brukar vi hålla varandras händer. Men då uppstår det ofta vissa konflikter. Thomas och Sofia vill så gärna springa och springa fort. Och det är klart, för oss föräldrar skulle det inte vara någon större svårighet att hänga med kanske. Men lilla Lovisa, hon har ännu ganska korta ben. Och vi kan inte likasom bara springa från henne, utan hela familjen måste avpassa sin hastighet efter hennes förmåga att gå eller springa. Vi som är äldre och starkare skulle kunna springa och är fria att göra det. Men för Lovisas skull så väljer vi att anpassa hastigheten i vår gång efter hennes förmåga. Vi håller hennes hand. Hon får bestämma hastigheten. Om du skulle promenera tillsammans med oss, kanske du skulle bli otålig och tycka att här får man gå och dra på benen, va? Och du skulle säga, vi möts borta vid nästa hörn istället. Och det är väl så att har man långa ben så är det skönt att kunna sträcka på dem och ösa väg lite grann. Men den friheten, den är också vår som föräldrar. Men vi väljer att hålla Lovisa i hand och avstå från att hålla den takt som kanske skulle vara skönare och bekvämare för oss på ett sätt. Vi avstår frivilligt från att agera som starka och snabba och duktiga. Genom att vi håller hennes hand så avpassar vi vår hastighet efter hennes förmåga. Därför att vi älskar henne. Kärleken gör att vi håller hennes takt, även om vi skulle kunna gå fortare. Men om vi gick fortare skulle det snart innebära, vilket det gör ibland när mina 2 äldre barn tar henne i handen och springer iväg, att hon snart står på näsan och det blir gråt. Friheten håller kärleken i hand och avpassar sitt handlande efter vad som anses vara bäst för den svage i fråga. Det är vad den här texten handlar om. Precis det. Vi är fria, säger Paulus, men vi uppmanas att hålla kärleken i hand, så att omsorgen om vår svage broder och syster får bestämma bruket av vår frihet. Romarbrevet 14 är skrivet för att visa på hur frid, enhet och harmoni ska kunna upprätthållas i församlingskroppen, trots att det i densamma finns både så kallade starka och svaga syskon. Termerna svaga respektive starka förklarar vi förra gången. Det betyder inte att det har ingenting med tron som sådan, med frälsningsfrågan att göra, eller tron i allmänhet att göra, utan det har med uppfattningen om vad friheten i Kristus egentligen innebär. När det gäller ting och beteenden som i sig själva är ovidkommande eller moraliskt likgiltiga. Den svaga i tro, han är den som ännu inte riktigt vågar tro Gud om att allt är förklarat rent. Han hyser fortfarande samvetsbetänkligheter inför vissa yttre ting, som i det här sammanhanget i Rom när det gällde mat och dryck och hur man skulle förhålla sig till veckans dagar, om alla skulle betraktas för lika eller om man skulle särskilt akta på sabbatsdagen eller söndagen. Det rådde delade meningar. Hur man ska klä sig, hur långt håret får vara, olika former av förströelse, fritidsintressen och så vidare. Jag ska inte gå in på detaljer, det relaterade jag lite förra gången. Men den svage brodern och systern är fortfarande osäker om vad som är tillåtet när det gäller dessa yttre ting. Och på grund av sin egen bakgrund kanske han ser vissa saker som helt otänkbara för honom att göra, medan en annan kristen kanske utan några som helst samvetsbetänkligheter kan ägna sig åt just det. Den starke i tron däremot, han hyser inga sådana betänkligheter. Han har kommit till insikten om att ingen av dessa yttre ting i sig själva behöver vara fel. Han lever i vissheten om att ingenting som går utifrån och in i människan kan orena henne. Han äter vad som helst. Han gläder sig över att allt som Gud har skapat i sig själv är rent. Han känner sig fri att hålla alla dagar för lika. Utan samvetsförebråelse kan han göra det som hans svagare broder genast skulle känna sig dömd i sitt samvete om han gjorde. Den starkes frestelse då, det är att briljera med sin frihet och visa hur duktig och fri han är, och att nästan löjliggöra och förakta den svage brodern eller systern som fortfarande hyser samvetsbetänkligheter inför sådana som den starke tycker helt ovidkommande saker. Det är hans frestelse, och det varnas vi för i Romarbrevets inledning. Den svages frestelse, å andra sidan, det kan vara att kritisera och döma den som tillåter sig sådana friheter. Så får man väl inte göra, så får man väl inte se ut, så får man väl inte klä sig, dit får man väl inte gå om man är kristen heller. Kapitel 14 ger oss principerna för hur vi trots dessa olikheter i vår syn på moraliskt likgiltiga ting ändå ska kunna leva tillsammans i full harmoni, enhet och kärlek med varandra. Förra gången så såg vi i de första 12 verserna hur Paulus la fram en 4-5 principer hur detta ska vara möjligt. För det första, att vi accepterar varandra oavsett om vi hyser betänkligheter eller inte för vissa ting. Inte bara tolerera varandra utan upptaga varandra hjärtligt och generöst. Eftersom vi är ett i Kristus ska vi vänligt upptaga på samma sätt varandra som Gud har tagit emot oss. Det står i 15 kapitlets 7 vers. Därför må den ene av er vänligt upptaga den andre, så som Kristus Gud till ära har upptagit er. För det andra så ska vi avstå från att döma varandra och kritisera varandra. Vi har ingen rätt att döma en annans tjänare. Det är hans egen herres sak. För det tredje, att vi respekterar varandras handlingsmotiv. Eftersom vi alla ju har till mål att tjäna Herren, och vad vi gör, det gör vi för Herrens skull. Om vi håller vissa dagar för heliga, så gör vi det ju för Herrens skull. Om vi anser alla dagar lika, så gör vi ju det för Herrens skull. Så att vi inte misstänkliggör våra handlingsmotiv. Både den starka och den svaga måste erkänna att det är Jesus som är Herre. Och han är det både för döda och för levande. Han är det både här i livet och efter detta liv. För det fjärde, rätten att döma tillfaller Herren och endast Herren. Vi får inte ikläda oss domarbefogenheter. Var och en av oss ska göra räkenskap för sig själv inför Herren. Du ska inte behöva svara för mitt liv och min syn på såna här saker. Och jag ska inte behöva svara för din syn och din attityd till dessa yttre ting. Nu i det 13:e versen och framåt
så säger Paulus, istället för att vara upptagna med att döma varandra, istället för det, låt en annan princip styra ert tänkande, nämligen kärlekens princip. Döm hellre så att ingen för sin broder lägger en stötesten eller något som blir honom till fall. Håll kärleken i hand i utövandet av er frihet. Då är det ingen risk att någon skadar sig, att någon såras eller att någon faller. Det har aldrig funnits en frihetsförklaring skönare och underbarare än den som kan skrivas över en kristen människas liv. Den kristne människan är i sanning en befriad människa. Det är en människa som står i en frihet som är helt okänd för människan i världen. Hon är friad ifrån syndens skuld. Hon är friad ifrån anklagelser. Det finns ingen fördömelse någonsin för henne. Hon är friad ifrån syndens makt. Hon är friad från den gamla människans herravälde. Hon är fri att tjäna Gud. Hon är friad från alla lagar. Hon är friad från alla traditioner och alla ritualer. Ingenting har rätt att binda henne längre. Och vi är inte kallade att likformas med en lag eller med vissa yttre bud. Vi är kallade att likbildas med Jesus Kristus. Paulus, han hade full insikt i den här friheten. Och han älskade denna frihet. Och han levde i den med hela sitt hjärta. Men när det kom till frågan om han i alla sammanhang skulle begagna sig av rätten att utöva sin frihet och njuta av den, så var genast en annan avgörande faktor tillstädes och kom in i bilden, nämligen hans omsorg om den svage brodern, systern i Kristus. Han älskade nämligen sin broder i Kristus mer än rätten att få njuta av sin frihet. Du ser, även om friheten är någonting underbart och positivt i sig själv, så kan den, om den används i egoistiska syften, bli en mycket destruktiv faktor. Det sätt på vilket vi utövar vår frihet måste alltid balanseras av den plikt vi har att älska varandra. Och det är en överordnad plikt. Älska varandra. Vi har ett högre mål. Kärleken, friheten måste hålla kärleken i hand och anpassa sin vandring efter vad kärleken säger. Vi har ett högre mål än att till varje pris vilja insistera på vår rätt att utnyttja vår frihet. Vi har ett högre mål, och det är målet att vara våra medsyskon till välsignelse, hjälp och ha omsorg om dem och tänka på deras bästa. I det här sammanhanget så vänder sig Paulus i första hand till det starka i övertygelsen om friheten. Den svaga kan han ju inte vända sig till och säga att de ska bli lika de starka. För det vore detsamma som att säga att de skulle trampa på sina egna samveten. Och det kan han inte be dem att göra. Han kan inte be dem att göra våld på sina samveten, att göra någonting som de inte känner sig fria att göra ännu. Därför vänder han sig till de starka. För den starke kan nämligen närma sig den svage utan att det behöver innebära något våld på hans eget samvete. Paulus vädjar nu till den starke att vara lik Kristus, i väntan på att också den svage ska komma till insikt om vad friheten i Kristus innebär. Men under tiden så vädjar han till den starke. Istället för att döma över de svagas betänkligheter, istället för att tycka det är löjligt, hur kan man vara så svag inför sådana ovidkommande saker, istället för det ska vi bedöma och använda energi på att bedöma konsekvenserna av vårt eget handlande och vilka konsekvenser det har på de svaga syskonen i Kristus. Det finns nämligen tre negativa följder av missbruket av friheten som han nu säger i dessa verser. För det första, vi kan bli den svagare brodern till en stötesten. Det innebär någonting som ligger i vägen och hindrar vandraren som kommer på stigen. Det betyder alltså att vi kan göra saker som den svagare brodern ännu inte har samvete till, och därför kan vi bli honom ett hinder i hans andliga tillväxt. Du kan lägga en sten i vägen för honom. Du kan försvåra för honom att komma vidare. Han kan bli chockad av att se dig göra vad han själv absolut inte skulle kunna tänka sig göra. Och du kan förstöra ditt eget vittnesbörd inför honom. För det andra, fortfarande i vers 13, du kan bli din svagare broder till fall. Det är ytterligare ett steg längre. Det här handlar liksom om en snara som han faller genom att den snärjs om hans fötter. Den svaga i tron kanske gör efter dig utan att han själv äger vissheten inför Gud om att det är rätt att göra så. Och det innebär att hans samvete genast anklagar honom, och för honom blir det till synd. Alltså blev du din svagare broder till fall. Till fall. För det tredje, i vers 15 så står det: om du genom din mat bekymmer vållas din broder, genom ditt sätt att handla utifrån din förståelse av friheten i Kristus, kan du vålla din broder bekymmer. Det betyder till exempel i Rom då kanske att en ny jude kristen, han såg sin hedna kristne broder göra saker på sabbatsdagen som han aldrig i sitt liv skulle kunna tänka sig att göra. Och när han såg honom göra detta så blev han så bekymrad och bedrövad och sårad i sitt samvete. Vi ska vandra så, menar Paulus, att vi inte sårar eller kränker vår svagare broders samvete. Vi ska avpassa vår vandring efter hans svaghet. I mitt sinne vet jag att min frihet som kristen är stor och vid. Jag skulle kunna stå här och predika ett par lortiga jeans på ett sätt. Det skulle inte betyda någonting inför Gud kanske. För Gud ser inte till kläderna i första hand. Men av hänsyn, ja det kanske inte ens är min egen smak, men av hänsyn till andra människor så tog jag på mig en kostym. Förresten firar den 7-årsjubileum idag. Första gången jag predikade gamla Saron. Kommer ni ihåg den här rutiga kostymen? Den har hängt i garderoben många år. Men i mitt sinne så vet jag att min frihet inför Kristus är stor. Men i mitt praktiska liv väljer jag att begränsa den. För att inte hindra eller om inte göra en annan kristens andliga tillväxt. Det kan många gånger bli frågan om en svår balansgång det här. Det håller jag med om. Det kan bli frågan om en svår balansgång. Men observera. Det faktum att jag väljer att begränsa min frihet betyder inte att jag är slav under någon legalist. Och med legalist menar jag då en kristen som är väl grundad i sin tro och som kanske varit kristen i många, många år, men som fortfarande hänger upp mycket av sitt kristna liv vid yttre traditioner och förbud rörande ting som egentligen är ganska ovidkommande. Den praktiska utformningen av deras kristna liv har mycket kommit att kännetecknas av saker som man inte får göra, inte får göra, inte får göra. Det är definitionen nästan på deras kristna liv. Inför sådana människor känner jag inga större förpliktelser. Och det är inte den kategorin som Paulus uppmanar oss att underordna oss i det här fallet. De behöver visserligen också komma till visshet om vad evangeliets frihet innebär och ur kanske denna trånga legalism. Men det är mot den svagare brodern och systern som vi har skyldigheter, mina Paulus. Hon eller han som är ganska ny i sin tro och som på grund av sin bakgrund och andliga omognad ännu inte förstått vad friheten i Kristus innebär. Deras samveten är ännu svaga inför saker som egentligen är ovidkommande. Det vore fel inför Gud om han höll alla. Det vore inte fel inför Gud, menar jag, om han höll alla dagar för lika, denne nykristne jude. Inför Gud är ingen dag för mer än någon annan, utan vi är förklarade alla dagar är Herrens dagar. Alla dagar ska hållas lika heliga. Vi ska leva för Gud lika mycket alla dagar. Även om vi är tacksamma naturligtvis att vi har möjlighet att samlas och häva sjunde dag till gudstjänst. Men om vi levde i ett land där vi inte hade möjlighet till det, skulle vi ändå inte falla ur båten så att säga, utan förstå att vi kunde ägna varje dag till tjänst åt Herren. Det vore inte fel av den nykristne juden att hålla alla dagar för lika. Men han har väldigt svårt med det, eftersom han hela sitt liv tidigare har lärt sig att sabbatsdagen, det är den heliga veckodagen. Eller att äta all sorts mat, till och med fläsk.
Och det var svårt för juden.
Och till och med för hedningen, sådant kött som först hade offrats åt avgudar. Men den ritualen hade inför Gud inte på något sätt förändrat köttets karaktär. Det var lika ätbart och lika fullt av protein ändå. Och lika nyttigt för människan. Men i sitt samvete så hyste dessa människor svåra betänkligheter fortfarande. Och det måste vi förstå. Det här som den starke måste ta hänsyn till den svages attityd och osäkerhet. Jag måste älska min svagare broder mer än min frihet. Vers 14. Visserligen vet jag, säger Paulus, och jag är i Herren viss om, det råder ingen tvekan om, att ingenting i sig självt är orent. Det var Paulus tvärsäker på, i Herren. Det verkar som man hade fått en speciell uppenbarelse om att det var så. Det vill säga, när det gäller moraliskt likgiltiga ting, så som mat, dryck, klädsel, dagar och annat, andra beteendeformer. Paulus ger den starke rätt alltså. Deras tro är riktig inför Gud. Vi har en oerhört stor frihet när det gäller dessa ting. Men det är också rätt och det är också riktigt inför Gud att ta hänsyn till den svage. Deras attityd till dessa saker belastar deras samveten. Och att göra det som de ännu inte har samvete till skulle för dem betyda att orena sig, även om tingen i sig själva inte är orena. Vers 15. Det sätt på vilket vi behandlar vår medbroder, medsyster, visar hur högt eller hur lågt vi värderar dem. Det är vad vers 15 säger. Bliv icke genom din mat till fördärv för den som Kristus har lidit döden för. Kristus har visat hur högt han värderade människan. Kristi kärlek sätts här i kontrast till ett kärlekslöst missbrukande av friheten. Om Kristus avstod från sina rättigheter och friheter som universums herre, han skulle kunna ha stannat kvar i den himmelska världen och fortsatt att njuta av sina rättigheter som konungarnas konung och herrarnas herre. Men han var villig att ödmjuka sig. Han var villig att komma till denna jord, att avstå från sina gudomliga privilegier och till att bli som en av oss, och till att bli lydig in till döden på korset. För din och min skull. Om inte han hade avstått från sina rättigheter, mina vänner, vad skulle du och jag ha varit den här morgonstunden då? Hur olikt Kristus, eller hur okristligt skulle det då inte vara för dig och mig om vi insisterade på att få utöva vår frihet, även om det skulle innebära vår svagare broders andliga förfall? Hur okristligt skulle det inte vara? Hur olikt Kristus? Han levde ju icke sig själv till behag, läste vi. Uttrycket till fördärv i vers 15, bliv inte genom din mat din broder till fördärv, betyder inte att själen går förlorad, utan att vi genom vårt handlande kan förstöra möjligheterna för den svagare broderns andliga tillväxt. Vi likasom fördärvar det för honom. Vi hindrar hans fortsatta tillväxt. Vers 16. Låt alltså inte det goda som ni har fått bli utsatt för smädelse. Det goda, vår frihet, får inte användas på ett sådant sätt att människor kan kalla det någonting ont. Det var ju alls inte meningen. Vetskapen om att jag är fullständigt fri, fri att göra en viss sak, betyder ju inte att jag är tvungen att göra det. Och jag demonstrerar inte min frihet först när jag gör den. Jag är fri att göra en viss sak, även om jag väljer att inte göra den, eller hur? Första kor 8:12 säger Paulus: om ni på sådant sätt syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus själv. Då syndar ni mot Kristus själv. Mina vänner, här handlar det om att gå den andra milen, att utsätta sig själv för lite obekvämlighet för vår svagare broders skull. Som vi läste i 15 kapitlets inledning, var och en av oss må leva sin nästa tillbehag och inte sig själv tillbehag. Det betyder att använda sin frihet under hänsyn till min svagare broder. Det kan aldrig vara värt priset att insistera på sin frihet om det skulle innebära bekymmer och kanske fall för min svagare broder eller syster. Kristi exempel uppfordrar oss till att vandra såsom tjänare. Paulus sa inte: jag är apostel och jag kräver att svagare människor inser att jag har vissa friheter. Paulus ställde sig bland tjänarna. Han ställde sig lika som under de svagas svaga samveten. Första kor 19, du kan inte hitta en 9 och 19, du kan inte hitta en tjusigare beskrivning av hans filosofi i det här avseendet. Han säger i första kor 9:19: fastän jag är fri och oberoende av alla, så har jag dock gjort mig till allas tjänare för att jag ska vinna dess fler. För judarna som lever under lagen har jag blivit en jude som om jag också levde under lagen, fast jag ju egentligen inte gör det i mitt sinne. För den som är utan lag, vers 21, har jag som inte är utan Guds lag men är i Kristi lag blivit så som vore jag utan lag, för att jag ska vinna dem som är utan lag. Vers 22: för de svaga har jag blivit svag för att kunna vinna de svaga. Han ställde sig i deras situation. Han likasom försökte känna med dem hur det var att hysa betänkligheter inför en sån sak som han kände sig helt fri att göra. För alla har jag blivit allt för att jag i alla händelser ska frälsa några. Allt gör jag för evangelisk skull. Lägg märke till det. För evangelisk skull. Och för den svagare broderns skull. För kärlekens skull. Inte för legalismens skull. Mycket viktig distinktion. Det faktum att vissa kristna bara avstår från att göra vissa saker, det är för att de tycker att så får inte en kristen göra. Det är nödvändigtvis inte något tecken på andlighet. Det kan tvärtom vara ett tecken på lagiskhet. Man kan låta bli att gå på bio, man kan låta bli att dansa, man kan låta bli att spela kort, men ändå vara andligen död. På kyrkogården spelar man heller inte kort, på kyrkogården är det heller ingen som dansar. Att vara andlig har i första hand inte att göra med yttre beteendeformer, utan med ett inre liv. Att vara andlig är att vara kontrollerad, uppfylld och behärskad av den helige ande. Och sann andlighet kommer visserligen att rensa bort en hel del beteenden hos dig som är anstötliga och som du känner inte längre du vill göra, därför att du nu lever för Herren. Men det får aldrig förväxlas med en åtlydnad för yttre bud och saker som är förbjudna. Sann andlighet är att vara angelägen om Guds rikes väsen och Guds rikes väsentligheter, som det står i Romarbrevet 14 och 16 nu. Guds rike, vers 17, Guds rike består ju inte i mat och dryck, inte i dessa yttre ting. Guds rike består i rättfärdighet och i frid och glädje i den helige ande. Ibland har vi på grund av vår upptagenhet med ovidkommande frågor tyvärr givit omvärlden en totalt felaktig uppfattning om vad kristendom egentligen är. Det har gett människor fördomsfulla inställningar om vad kristen tro egentligen innebär. Och har man frågat någon utomstående vad de anser att det innebär att vara en kristen, så har de ofta svarat enbart negativa termer, nämligen att en kristen är en människa som inte får göra det och inte göra det och inte gå dit och inte göra så och så. Det är vad en kristen är. Han eller hon måste klä sig på ett visst sätt, se ut på ett visst sätt, bete sig på ett visst sätt. Och många har fått intrycket av att vara kristen, det måste vara någonting väldigt tråkigt. En totalt felaktig uppfattning har vi givit omvärlden, därför att vi varit upptagna med frågor som egentligen har varit ovidkommande. Någonstans i Amerika var det en liten flicka som kom till sina morföräldrar en söndag.
Och de var mycket stränga i sin uppfattning om att söndagen, det var en helig dag.
Och på den dagen fick man inte göra någonting annat än vila och vara tyst och meditera och läsa Bibeln. Man fick inte leka som en liten flicka, man fick inte skratta. Man fick inte springa omkring och ha roligt.
Hon fick inte gå ut och gunga och inte gå till ängen och plocka blommor.
Men fram på eftermiddagen så somnade morfar.
Och mormors hjärta mjuknade och flickan fick gå ut på en liten promenad åtminstone.
Och när hon gick där nedför den lilla byvägen så fick hon syn på en liten åsna som stod och hängde med huvudet innanför stängslet. Och flickan gick fram till åsnan som såg så sorgsen ut som bara en åsna kan göra. Så strök hon åsnan medlidsamt över nosen och sa: stackars lilla åsna, är du också religiös? Mina vänner, vi oss om vi lämnar ett sådant intryck till våra medmänniskor. För Guds rike består inte i sådana saker som gör livet tråkigt. Frälsningens väsen gäller inte vad man får och inte får. Det handlar i första hand om rättfärdighet. Ett riktigt och rättfärdigt sätt att leva. Praktisk gudsfruktan. Det handlar om frid med människor och med Gud. Det handlar om glädje. Det är dags att låta världen förstå att frälsningen inte är en tråkig regelbok, utan att det handlar om rättfärdighet. Om frid med Gud, om frid i sinnet, om frid med medmänniskan och sannoliken om glädje i den heliga ande. Jag har kommit för att ni ska ha liv och ett överflödande liv, säger Jesus. Ja, detta har jag talat till er för att min glädje ska bo i er och er glädje ska vara fullkomlig. Det är detta som är det attraktiva i kristendomen. Det är med rättfärdighet, frid och glädje, står det i vers 18 och 19, som vi tjänar Kristus. När vi lever gudfruktigt och riktigt, när vi strävar efter frid och försoning, och när vi handlar kärleksfullt mot varandra och inte bryskt slår vakt om vår frihet och dömer andra, då står det i vers 18, då blir följden att vi blir välbehagliga inför Gud. Att vi blir erkända också och respekterade av människorna. Du ser, man kan tjäna Gud vare sig man har förstått den fulla innebörden av vad kristen frihet innebär eller inte. Men man kan aldrig tjäna Gud med ett uppträdande som strider emot rättfärdighet, emot frid, emot glädje. Slutsatsen, vers 19. Låt oss fara efter det som länder till frid. Och efter det som länder till inbördes uppbyggelse. Genom att frivilligt avstå från bruket av de rättigheter som friheten i Kristus ger oss. För att inte vara en svagare broder till bekymmer. Så främjar vi faktiskt frid. Vi främjar enheten. Och vi främjar uppbyggelsen i församlingen. Så Paulus säger i vers 20. Bryt inte för mats skull. Det vill säga för dessa ovidkommande sakers skull. Ner Guds verk, det vill säga människors andliga tillväxt i församlingen. Det är Guds verk att människor växer till i Kristus. Skulle då vi vara så oförståndiga att vi genom vårt sätt att leva bröt ner det som Gud håller på att bygga upp? Gud förbjuder. När friheten tar kärleken i hand, så leder detta till ett nytt handlingsmönster som är uppbyggligt och inte nedbrytande. När friheten tar kärleken i hand kan den aldrig agera stoltserande och briljerande inför den svage. Den vräker sig inte på den svage. Den uppträder inte provocerande som tonåringen som nyss har blivit tonåring och av föräldrarna har fått blivit lovade att vara ute en timme extra på lördag kväll och inte behöva komma hem förrän klockan 9. Har du hört honom, henne? Inför de mindre syskonen. Jag får inte till 9 kväll, ja. Tror jag ska gå ner på stan. Jag vet inte vad jag ska göra. Men... Och de yngre, de kokar av vrede. Tonåringen är fri att vara ute en timme extra. Och briljera med denna frihet. På ett provocerande sätt.
Tonåringen har inte tagit kärleken i hand i bruket av sin frihet. Men kärleken kan inte bryta ner det som Gud håller på att bygga upp. Paulus visste att han var fullständigt fri att äta vilket slags kött som helst. Men när han kom till Korinth, säger han, då avstår jag gärna från all form av köttätande. För att på intet sätt bli en svagare broder till anstöt. Det står i vers 21. Du gör väl i att avhålla dig från att äta kött och dricka vin. Och från annat som för din broder blir en stötesten. Det vill säga, vi skulle vara villiga att bli både vegetarianer och absolutister. Om så skulle behövas för våra svagare bröders skull. Och ibland är det just det som behövs. Precis det.
Vi måste anpassa vår vandring efter de mindre och svagare. Precis som vår familj måste anpassa vår promenadtakt efter Lovisas förmåga att gå. Att på detta sätt frivilligt avstå från utövandet av sin frihet, det är någonting temporärt. Det är någonting övergående. I väntan på att den svage blir starkare genom mer undervisning. Den dag ska komma då vi som familj kan gå i rask takt allesammans. Den svage lär sig dock inte friheten i Kristus genom att vi hänsynslöst demonstrerar den. Men om vi kärleksfullt anpassar oss till deras svaghet, så skall den dagen komma då han med glädje kan förena oss och njuta av friheten i Kristus. Observera i vers 22 att den starke inte uppmanas att göra avkall på sin frihet eller att förneka sin övertygelse, men han uppmanas att hålla den för sig själv inför Gud. Just det. Det är stort att kunna tacka Gud för friheten i Kristus och njuta av densamma, men det är ännu större att på grund av kärlek till min svagare broder syster kunna avstå att bruka av friheten. Paulus säger här att den starke är salig. Ja, det står det. Du är salig om du inte måste döma dig själv. Du är välsignad, du är lycklig om du avstår från att göra något som skulle såra din broder och du skulle stå där själv fördömd över att ha vållat en skada. Den svage brodern är också salig om han slipper stå själv fördömd, om han låter bli att forma sitt liv efter den starkare brodern fast han ännu själv inte fått den starkare broderns övertygelse. Det är det bästa att avstå. Sista versen, vers 23. Att göra något utan att inför Gud vara övertygad om att det är rätt, det är att handla självsvåldligt. Paulus talar inte här om tron i allmänhet, att allt som inte sker av tro är synd. Det handlar här om den övertygelse om vissa yttre ting. Den som gör saker utan att vara övertygad om det är rätt, för honom blir det ju till synd, för hans samvete fördömer ju honom. Var människa ska bete sig på ett sådant sätt att hon har ett gott samvete inför Gud när det gäller dessa saker. Du måste under bön och den heliga andes ledning själv komma fram till en övertygelse. Och så håller du dig, så håller du den för dig själv. Och inte briljera med den och inte demonstrera med den. Men är tacksam för den frihet Gud har visat dig på. En omogen kristen frågar, är det synd att göra det? Är det synd att göra så? En mogen kristen frågar, hur mycket är jag villig att avstå ifrån för mitt eget vittnesbörds och min svagare broders skull? Hur mycket är jag villig att avstå? Paulus frågade inte, hur mycket kan jag göra? Hur långt kan jag gå och fortfarande få vara apostel? Istället frågade han, hur mycket är jag villig att avstå ifrån för evangeliets skull? Dessa frågor avslöjar, eller svaret på dessa frågor avslöjar var din kärlek egentligen finns någonstans. Om den finns riktad till dig själv eller om den är riktad till dina syskon i församlingen. När Paulus skulle skicka Timoteus till församlingen i Filippi, så säger han i brevet, jag har ingen av samma sinne som Timoteus. Ingen som av så uppriktigt hjärta kommer att ha omsorg om er. Allesammans söker de sitt eget och inte vad som hör Kristus till. Att söka församlingens välfärd, att söka dina trossyskons välfärd och andliga tillväxt, det är att tjäna Kristus själv och söka det som hör honom till. Vi visar vår styrka
genom att bära de svagares bördor. Det var 15 kapitels första vers säger. Att identifiera oss med de svaga och sätta in oss i deras situation. Du måste vara helt klar över att någonting är riktigt och att du med rent samvete kan göra det. Det må du vara. Men sen måste du kunna ställa frågan: kommer det här eller detta mitt handlande att gynna min medbroder? Eller kommer det kanske att leda honom till samvetsbetänkligheter, bekymmer, ja till och med till synd? Kan det påverka mitt vittnesbörd om jag gör detta? Mitt vittnesbörd i negativ riktning. Den kristne kan endast gå så långt i utövandet av sin frihet som de gränser den svagare broderns samvete ställer upp. Verkar det besvärligt? Är det en underbar väg, ska jag säga dig? För det är kärlekens väg. Tror du det är besvärligt för oss att hålla Lovisa i hand? Det är en sån god liten hand. Jag håller den gärna. Jag avpassar gärna min gångtakt efter hennes små ben. Kärleken pulserar genom armen likasom från mitt hjärta till henne. Och jag avpassar min frihet efter hennes förmåga. Den kristne kan utöva sin frihet endast så länge hans eller hennes eget vittnesbörd inte är i farozonen. Vi kommer aldrig att attrahera människor genom att vara så lika världen som möjligt. Låt oss inte bedra oss på den punkten, mina vänner. Vi kan endast attrahera människor till Kristus genom att vara annorlunda. Genom att äga någonting som världen inte äger. Rättfärdighet, frid, glädje. Vi attraherar sannoliken inte människor till Kristus genom lagträldom. Det är sanning. Inte genom syndakataloger. Men vi gör det heller inte genom att egoistiskt utöva friheten hänsynslöst. Vågar du och jag vara annorlunda för evangeliets skull? Vi har det högsta tänkbara exemplet. Jesus Kristus levde ju icke sig själv till behag. Han som istället för att taga den glädje som låg framför honom, står det, utstod korsets lidande för din och min skull. Vi var de svagare skull. För de svaga led Kristus döden när tiden var inne. Medan vi ännu var syndare bevisade han oss sin kärlek. Den bästa frågan att ställa kanske är den här: är det Kristus likt av mig att handla på det sättet eller på det sättet? Karakteriseras jag då av det sinnelag som Kristus hade? Eller är det bara för att behaga mig själv? Må Kristi sinne kontrollera. Får jag fråga till sist: hur vandrar du? Hur använder du den frihet som är din? Slår du egoistiskt vakt om den för att själv bara få njuta av den på ett vårdslöst sätt? Och som en följd drar du kanske omkull andra människor omkring dig. Du har frihet, det är sant. Men har du kärlek? Kärlek till din församling och dina svagare trossyskon. Skulle du inte vilja att ditt liv blev mer Kristuslikt? Skulle du inte vilja det? Målet är, som det står i 15 kapitlets 6 vers, att vi ska vara ens till sinnes med varandra i Kristi efterföljd, så att vi endräktigt med ett sinne och med en mun kan prisa och lova och ära Gud tillsammans. Det högsta målet är att vi trots de här olikheterna i övertygelse och tänkesätt när det gäller yttre ting och när det gäller den kristens frihet ändå ska kunna lova och prisa Gud med ett hjärta, ett sinne, en mun tillsammans inför Gud. Lovprisningen får aldrig störas av dessa yttre och ovidkommande ting. Är du med i lovprisningen? Är du med ditt liv att leva ett liv som är Kristus till behag och därmed också dina svagare syskon till behag?